Leila Andersson, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket. Så himla härligt att vara här.
Ja, och du är liksom nummer två här, för att vi hade ju din man här också,
yes.
Gabriel Andersson. Nu kommer inte jag ihåg exakt vilket avsnitt han var med i, men bara för folk som, om ni blir intresserade av det här avsnittet, så tycker jag att ni ska backa i ledet och även lyssna in Gabriel Andersson vid tillfället.
Ja, som pratar mycket holistisk hälsa.
Mm.
Väldigt intressant om jag får säga det själv. Så lyssna
partisk.
På det. Ja, jag är sjukt partisk faktiskt.
Ja. Ja, men kul. Trevligt då att du ska vara med. Det roliga är ju att vi följer varandra på Instagram.
Mm.
Du skrev till mig att, eller du skickade röstmeddelande att du ville vara med i min podd. Och så det lustiga var att jag har ju faktiskt suttit och tänkt på att bjuda in dig.
Mm.
Så det var kul. Bra. Du hann först. Bra timing.
Precis. Jag tog kommandot där kan man säga.
Mm. Och idag ska vi prata inre läkning.
Mm.
Det är nog första gången i podden som jag går in i det ämnet. Jag tror att jag har fingrat på det i några avsnitt. Men det ska bli väldigt intressant att kunna djupdyka i det.
Yes.
Vad är egentligen inre läkning, om du får förklara, vad är det du gör?
Yes, jag tror så här att du har pratat om inre läkning i väldigt många av dina avsnitt. För det är ju liksom, allt som du har pratat om som rör allt ifrån meditation till liksom sådana saker touchar ju vid liksom vårat inre. Och inre läkning handlar om för mig att läka avståndet mellan själen och alla de här olika strategierna, personligheterna och liksom mönstren som vi varje dag lever i. Och själen, det kanske är ett ord som många har svårt att ta till sig. Då kan man använda andra ord. Man kan använda ord som sitt naturliga jag, eller sin inre sanning, eller sin essens, eller det som känns som kärnan inom en själv. Det som, när man känner sig som allra mest sig själv. Så vi läker liksom, och då oftast går vi omkring med lite av ett avstånd mellan den kärnan och vårt vardagliga liv kan man säga. Och inre läkning handlar om att återknyta kontakten med den inre kärnan. Vem man är på djupet. Och jag jobbar ju som coach och terapeut och healer och alla olika saker som jag gör, alla olika metoder, jag använder alla olika kurser, allting jag gör syftar till att återknyta till den inre kärnan, den som man är. Och det räcker att jag ställer liksom frågan, men vem är du när du är som allra mest dig själv? Om du skalar av allting, vem är du när du är som allra mest dig själv? När det inte finns några hinder, det finns inga motstånd, det finns inga måsten, det finns inga sådana saker. Vem är du då? Och att hitta in till den känslan och den upplevelsen av dig själv, det är det jag hjälper människor med. Och när jag säger läka avståndet och läka, så menar jag att vi är med om saker i livet från det att vi föds. Så är vi med om saker i livet som gör att vi förlorar kontakten med den kärnan. Vi är med om trauman, vi är med om saker i vår barndom, vi är med om saker under hela vår uppväxt. Vi är med om saker även under vårt vuxna liv som gör att vi förlorar kontakten med den kärnan. Så jag hjälper folk att hitta tillbaka. Mm. Djupt in i sig själva. Och lär folk att svara på frågan, men vem är jag?
Vad brukar du få för svar?
Till en början så får jag ju svar, men jag är mamma, jag är syster, jag är lärare, jag är 64 år. Jag får liksom sådana svar. Jag är kvinna, jag är man, det är liksom sådana svar. Men så småningom när vi liksom börjar skala av, så får jag ju svaret, men jag är kreativ och jag är kärleksfull och jag är sprallig och jag är naturmänniska, och jag börjar få liksom sådana svar. Liksom. Det är det jag gör.
Jag förstår. Hur kom du in på det här?
Jag gjorde en jäkla resa själv kan man säga. Jag har alltid varit en ganska kännande människa. Jag har alltid haft ett rikt inre liv. Och en gång när jag sa det så fick jag till svar, men har inte alla det? Det kanske alla har, men jag vet inte om alla vet att alla har det. Eller att alla har möjligheten att uppleva det där rika inre livet. Men jag har alltid haft mycket som pågår inom mig, mycket känslor, mycket energier, jag har haft mycket liksom tankar, mycket som pågår inom mig. Och tack vare det så har jag alltid haft någon slags sökarmentalitet, där jag alltid har liksom velat utforska mig själv och livet och sådär. Och så jag har väl egentligen alltid hållit på med sånt här, kan man säga. Men när min resa började på riktigt att hitta tillbaka till mig själv, så hade jag spenderat ett helt liv med att anpassa mig. Med att trots att jag visste att jag hade det här rika inom mig, jag på något sätt hade någon slags intuition om att jag var någonting annat, att jag hade inre resurser som var någonting annat än det jag använde, så har jag ändå spenderat ett helt liv med att anpassa mig bort från det. Jag ska förklara mer om varför sen. Men då har jag liksom spenderat ett helt liv med att anpassa mig bort från det. Och det har jag gjort genom att, så här ska man vara i skolan, bland vänner, okej, då blir jag sån. De här jobben, eller först de här utbildningarna och de här, den här vägen och det här sättet att liksom plugga, det är bra, okej, då gör jag det. De här jobben, den här karriären är bra, okej, ja, men då gör jag det. Att jag liksom hela tiden har på något sätt valt vägar för mig själv i livet som jag har trott vart det man ska göra, inte det jag har velat göra. Och anledningen till att jag har trott att det har varit det man ska göra är för att det är det som jag har fått lära mig via lärare runt omkring mig, via föräldrar, via vuxna runt omkring mig, via min jakt på tillhörighet, kan man säga. Och någon gång i 30-årsåldern så började allt det där hinna ifatt mig. Jag kände mig alltid stressad. Jag kände mig alltid överväldigad känslomässigt. Jag kände mig orolig, väldigt liksom hela tiden edgig, irriterad, nedstämd, deppig. Det var mycket såna här grejer hela tiden. Jag hade en väldigt mörk inre dialog, väldigt självkritisk, pressa mig själv jättehårt alltid. En av mina favoritanpassningar i livet har varit att bli liksom perfektionist och presterare. Den som alltid ska lyckas med allting. Den som alltid ska liksom springa i 180. Den som liksom alltid ska vara den som hjälper alla andra. Gör allting väldigt bra och liksom alltid har ett leende på läpparna. Trots att jag då ofta har känt mig deppig och nedstämd. Det har liksom varit mina favoritanpassningar i livet. Men alltid där hinner ju ifatt. För det där är ju någonting som kommer inte från den där inre kärnan som jag pratar om, utan ifrån anpassningar. Jag ska berätta mer om vad det är sen så att man fattar vad jag pratar om. Men till slut så hann det fatt mig. Att liksom jag levde ett liv som var totalt oförankrat i mig själv. Och jag kände att det här funkar inte längre. Det här går inte längre. Jag kan inte leva så här längre. Jag mår dåligt fast jag egentligen borde må bra. Jag känner mig tom inombord fast jag har allting. Jag har ett fantastiskt liv. Jag har en man. Då var min dotter ett halvår. Vi hade ett jättefint hem, vilket vi har fortfarande. Men liksom, vi reste överallt. Jag kunde köpa vad jag ville. Inte för att vi liksom var miljonärer, inte så jag menar. Men i västvärlden så kan de flesta som har det hyfsat bra köpa det mesta de känner för. Liksom. Men ändå så mådde jag inte bra. Jag var helt tom inombord och kände liksom, det här funkar inte. Och nu blir det väldigt liksom personligt, men jag hade också ett starkt självhat. Ett väldigt liksom, jag var väldigt kritisk mot mig själv och hade ett starkt självhat och kände att okej, jag kan inte leva med den här hatiska bilden av mig själv längre. Det går inte. Och framförallt så vill jag inte att det är någonting som min dotter ska behöva liksom ta efter. Och då kom jag till en punkt då jag valde dels att säga upp mig, för jag jobbade inom projektlederi och med marknadsföring och kampanjer och sånt och hade ett ganska högpresterande jobb. Så jag valde att säga upp mig fast jag inte hade någon jag hade ingen aning om vad jag skulle göra istället. Jag hade inget nytt jobb och jag visste liksom ingenting. Jag visste bara att jag måste göra någonting. Jag måste bara sätta mitt liv on hold, för jag måste ta reda på vad fasen är det som händer med mig. Varför mår jag så här? Varför mår jag inte bättre, helt enkelt?
Liksom, hände det över en dag eller var det någonting som byggdes på?
Det byggdes på. Definitivt byggdes på. Man kan säga under en period av 3 år ungefär, när jag tänkte tillbaka på det, så men bara som det här, jag såg upp mig 3 gånger innan jag verkligen såg upp mig, så jag var liksom inne och nosade på det hela tiden, att jag måste ta ett steg tillbaka i mitt liv, jag måste se upp mitt liv så som det ser ut nu, ta en paus för att ta reda på hur jag ska bygga om ett liv där jag mår bra. Mm. Och mitt första steg i det var att se upp mig. Men jag såg upp mig 3 gånger. Och med det menar jag att jag gick in, bokstavligt talat, in till min chef och såg upp mig 3 gånger. Och jag hade flera chefer, både manliga och kvinnliga. Och den ena bara, nej men du får högre lön. Och nej men om vi ändrar förhållandena så här, och vet, och då blir jag så här, åh gud, det här jobbet är ju fantastiskt, varför, jag är ju knäpp som säger upp det här, varför mår inte jag bra, alla andra verkar må jättebra, jag måste vara helt galen som gör det här, nej men det funkar inte, jag säger inte upp mig, jag fortsätter. Och så höll jag på så tills jag kom till 3:e gången och bara kände, nej, nu räcker det, jag måste göra det här för mig själv. Och då gjorde jag det till slut, och sen spenderade jag 8-9 månader i limbo, kan man säga. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag har ingen aning, vad ska jag göra? Jag är en vuxen människa med ett barn som har sagt upp mig från mitt jobb. Jag vet inte vad jag ska göra istället. Får man lov att göra så här? Liksom, ska inte jag vara vuxen och ta ansvar och liksom, vadå bara se upp sig och inte veta vad, jag är inte 19 längre, sånt här gör man när man är 19. Liksom. Jag hade jättemycket såna här grejer som pågick. Lång historia kort brukar jag säga, men de blir aldrig korta.
Vad är lycka?
Lycka är att vara sig själv. Mm. Lycka är att i alla situationer kunna vara sig själv och kunna vara i kontakt med den här kärnan som jag pratar om. Det betyder inte att när man väl hittar till den kärnan att man 24/7 hela tiden är det. För livet händer och saker händer och man är människa. Och vi har alla de här olika anpassningarna som jag snart ska berätta mer om. Som hela tiden hinner ikapp oss och som hela tiden vi riskerar att bli övertagna av. Som gör att vi inte är i kontakt med den där kärnan 24/7, hur mycket vi än jobbar med oss själva. Men lycka är att vara i kontakt med den och uttrycka den kärnan ut i världen. Att uttrycka sitt sanna jag ut i världen. Oavsett vad den kärnan och det sanna jaget eller själen eller högre jaget eller vad man än vill kalla det, oavsett vilket uttryck det vill ta, att våga låta det ta det uttrycket, det är lycka för mig.
Jag tror att väldigt många kan relatera till din historia här, för jag har nämnt det här i poddar tidigare, men jag har ju springit på ett gäng människor som har just det här, oh, allting är så jävla bra, livet, oh, bla bla bla, klyschiga grejer på Instagram, allt är fantastiskt, men sen när man väl pratar med dem, om man öppnar upp sig lite, så är det istället liksom mungipan glider ner och tårarna börjar rinna ner för kinden. Och jag har väl länge spekulerat i att jag tror att vår mångas tro av lycka är ett bra jobb, en bra man eller fru, en familj, men det stannar där liksom. Man ska ha en viss mängd pengar på bankkontot för att vara glad. Men sen kan du ha alla pengar i världen och ha en troféfru och ha en fantastisk familj, men det kanske egentligen inte är det som är lyckan i slutändan. Lyckan kanske är att måla en tavla eller vandra i skogen, vad vet jag. Men när du väl började den här liksom själva upptäckandet av allting, vad hände på vägen?
Det var en, det pågår ju fortfarande i allra högsta grad, men det är en resa som började med olika saker. Jag började, jag såg upp mig och sen så åkte jag på ett yoga-retreat. Och där hände det massa saker. Där jag fick massa olika verktyg att liksom skala av det som jag har lagt på mig själv och min personlighet som inte är jag. För att nå till liksom vem jag är. Och sen fick jag också verktyg att liksom ta ut det i världen. Men, och det, så yoga har spelat väldigt stor roll. För yoga är ett liksom livsstilssystem. Det är ett holistiskt livsstilssystem där du liksom kommer i kontakt med dem, sätter ihop de delar av dig själv som du behöver sätta ihop för att bli hel och lycklig. kropp, hjärta, sinne liksom, och själ, det klassiska. Så att jag har arbetat väldigt mycket med det med hjälp av yogan och meditation såklart. Meditation också hjälper till att skala av och renodla och göra att man kommer nära sin kärna. Jag har använt andra olika typer av hjälpmedel och verktyg och metoder och processer. Allt ifrån liksom, breathwork och olika typer av andningsövningar till att tysta retreat och liksom plantmediciner. Jag har gjort alla möjliga olika saker. Jag har utbildat mig i olika terapimetoder som jag först gjorde för min egen skull men sen har börjat jobba med. Jag har gjort massa olika saker liksom.
Kan vi hoppa in på meditation?
Ja, absolut.
När du jobbar med meditation ur ett läkande perspektiv, vad gör du?
För mig då, det är verkligen en jättebra poäng och en jättebra fråga att liksom skilja på vad meditation är ur ett läkande perspektiv. Exakt. Och vad meditation är som ett verktyg för att vara närvarande i livet. Jag håller på med mindfulness meditation och det är kärnan till mindfulness meditation kommer ju så långt bak i tiden som till Buddhas tid och man brukar säga att han är den som har skapat filosofin bakom det. Så jag håller på med mindfulness meditation och den handlar ju väldigt mycket om att vara närvarande och att komma till insikt och visdom. Jag tvekade lite för att det finns ju olika grenar inom liksom, den läran också, om jag ska hålla det enkelt. Så den typen av mindfulness meditation som jag håller på med handlar mycket om medveten närvaro, att vara närvarande här och nu. Och när man är närvarande här och nu och observerar nuet och stunden och sig själv i stunden så kan man komma till vissa insikter som leder till vishet. Så i meditation så handlar det mycket om just det, men när man använder det i läkande syfte, så för mig då, när jag jobbar med det med klienter eller med mig själv, så handlar det om att vara så närvarande så att jag ser de mönster som är i vägen för min inre sanning. Att jag ser olika typer av min meditationsstund på morgonen. Det som sker i min meditationsstund på morgonen. Om jag sätter mig, alla kanske inte vet vad meditation är, men om jag sätter mig och observerar mitt andetag, den allra enklaste varianten, jag sätter mig och observerar mitt andetag och är med andetaget, då kommer det uppstå massa hinder hela tiden. Det kommer uppstå att mina tankar drar iväg med mig någonstans och så kommer jag kanske upptäcka det och så kommer jag döma mig själv för det. Oh, jag skulle ju meditera och tillbaka till andetaget. Eller så kommer det uppstå motstånd i kroppen. Åh, gud, det här var obekvämt, det här gör ont, här vill jag inte sitta och så måste jag möta det. Det kommer liksom uppstå saker i meditationen. Precis på samma sätt som det uppstår saker i livet. När jag går ut i livet och ska vara mig själv, den som jag är, som jag inte har vågat vara för att det har blivit kritiserat. Om jag ska ut i världen och visa den Leila, då kommer det komma upp motstånd. Och det här är obekvämt, det här är obekvämt, det här är obekvämt, det vill inte jag. Men då lär mig meditation att okej, jag kan vara med det här motståndet. Jag behöver inte tro på de orden som motståndet säger. Jag behöver inte tro på den rädslan som motståndet vill övertyga. Eller som motståndet kommer med. Jag kan liksom i meditation öva på att möta alla de saker som jag kommer möta i livet. När jag kliver ut i livet och är mig själv. Mm. Kändes det som en bra förklaring. Ja. Det kändes det som att du kunde ta det till dig. Kändes det vettigt? Liksom?
Ja, absolut. Men det är just meditation är så komplext och det finns så otroligt många sätt att meditera på. Ja. Jag har ju lyft meditation i min podd. Jag får väldigt ofta frågor om just meditation. Ja. Därför tycker jag det är intressant att höra hur du gör ur den här aspekten.
Och ska man liksom titta ur det ur ett rent, liksom, jag har varit på massa olika meditationsretreat och liksom, gått hos massa olika meditationslärare och sådär. Och ska man bara inom citattecken lära sig att meditera, då finns det egentligen inget, man sätter alltid en intention med sin meditation och sin meditationspraktik, man förankrar den alltid i någonting, varför gör jag det här liksom, och det kan vara olika för alla. Sen finns det olika meditationsfilosofier som hjälper en att sätta den intentionen, så man har ju ändå alltid någon slags förankring i sin meditation. Men meditation handlar ju egentligen inte, finns egentligen inget mål med meditation. Mm. Finns ju egentligen ingen att jag ska komma till den här utkomsten, jag ska komma hit med meditation, utan meditation enligt liksom mindfulness och liksom den grenen handlar ju inte om någonting annat än närvaro. Att vara så närvarande som möjligt och så medveten som möjligt och expandera ens liksom uppmärksamhet, och att genom det då sekundärt komma till vissa insikter. Sen finns det andra meditationstekniker, yogiska meditationstekniker och sånt, som har andra syften och som, där man vill uppnå olika tillstånd. Och vissa buddhistiska grenar finns det också, sådär, så att det kan man ju snöa in sig och prata om också. Men rent generellt så handlar ju meditation väldigt mycket om att man ska släppa taget om strävan efter någonting och att vara här och nu. Medans när jag jobbar med det i läkning så vill jag se det som en övning. När du mediterar så övar du på att vara så fullständigt närvarande och sann som möjligt i din meditation. För då kan du vara det ute i livet också. Du får en möjlighet att liksom öva i meditationen i din meditationspraktik, och då kan du, vad heter det, translate, överföra det till ditt liv liksom.
Vad har kommit upp när du har jobbat med den här typen av meditation?
Det är ju framförallt väldigt mycket, och det märker jag hos mig själv, men det märker jag också väldigt mycket med när jag jobbar med människor. Det är väldigt mycket olika, jag kallar det för livsregler, men okej, jag kan säga det här om anpassning nu då, som jag sitter och säger, att jag ska säga hela tiden. När vi föds, jag ska ta den här, om vi tänker oss ett timglas, och vi tänker oss att när vi föds så är vi högst på timglaset. Alla vet hur ett timglas ser ut, tidsur timglas. När vi föds så är vi högst upp i timglaset. Allt är möjligt. Vi har liksom inga som helst begränsningar. Allt är härligt. Vi ser möjligheter i allting. Vi har tillgång till vår kreativitet. Vi är väldigt öppna. Och vi är väldigt närvarande. Vi är här och nu. Vi tänker inte så mycket liksom hur man nu tänker som spädbarn eller som barn. Liksom. Men vi är inte i framtiden och vi är inte i historien, utan vi är här och nu. Så livet är väldigt öppet och livet är väldigt tillgängligt. Barn, det räcker ju liksom att man tittar på en kotte och det finns en hel värld att upptäcka en kotte liksom. Så att vi har alla möjligheter liksom. Och ganska många år så är det ju så. Men ju mer vi liksom växer upp, ju mer närmar vi oss mitten av timglaset, saker händer, vi är med om trauman. Trauman behöver inte vara stora, det kan vara stora traumatiska händelser, men det kan också vara saker som sker över tid. Det kan liksom vara mycket konflikter i hemmet, eller det kan vara fattigdom, det kan vara allt möjligt liksom som sker över tid som ändå sätter traumatiska spår i oss. Så det händer massa saker, vi växer upp, vi lär oss saker i skolan, vi blir vuxna, det ställs krav på oss, vi liksom får mycket ansvar, det händer massa saker, och helt plötsligt hamnar vi i mitten av det här timglaset. Och när vi är i mitten av timglaset, då är livet trångt. Vi har gått från det här expansiva, härliga livet, allt är möjligt. Och så händer det en massa saker och så blir livet trångt. Vi fastnar i liksom mitten av timglaset. Och så börjar vi må dåligt. Så förstår vi inte riktigt varför. Och så känner vi bara att livet är trångt. Och i det här mitten av timglaset så har vi anpassat oss. Allt det här som har hänt från det att vi föddes till att livet blev lite trängre, så har vi anpassat oss. Det kanske var så att när vi var små så skilde sig våra föräldrar. Den ena föräldern försvann ur bilden, den andra föräldern blev lite känslomässigt liksom avstängd, så då fick vi inte våra känslomässiga behov tillgodosedda. Då stängde vi in oss i det. Vi kanske blev mobbade i skolan, och så började vi fundera på hur jag som människa, jag verkar inte vara en särskilt bra människa, för folk är på mig och mobbar mig. Då stänger vi in oss i det. Och utifrån det så börjar vi sen skapa liksom anpassningar. Vi anpassar oss. Okej, men jag får inte mina känslomässiga behov tillgodosedda, så jag stänger av. Jag behöver inte känna. Jag blir en människa som inte känner något. Okej, jag blir en känslokall eller känslolös. Eller jag behöver inte känna något. Jag behöver inga känslor. Så i alla relationer jag har så uttrycker jag inte känslor. Jag visar inte känslor. Jag kan inte möta någon känslomässigt. Jag anpassar mig. Jag blir en människa som inte har känslor. Och då blir det en anpassning. Eller Det finns massa olika varianter. Jag nämnde förut, jag anpassade mig själv och blev väldigt perfektionistisk. Jag blev en presterare för att jag kände att jag hade inget värde i mig själv. Så jag började leta. Det hände saker i mitt liv som gjorde att jag kände att jag har inget värde i mig själv. Så jag började leta efter, eller jag började skapa mig värde genom det jag gör. Det jag gör blir mitt värde. Så då har vi liksom gjort alla de här sakerna, och igen, vi återkommer till mitten av timglaset, allting känns jättetrångt, vi har massa anpassningar, vi vet inte varför vi mår dåligt, och liksom någonstans där upptäcker vi att så här kan det inte vara, så här vill jag inte må. Och så har vi de här anpassningarna, låt säga perfektionisten då till exempel, hon har en massa livsregler i sin värld, det var det jag skulle komma till, jag har lätt att sväva iväg. Hon har en massa livsregler i sin värld som säger till exempel då att om inte jag får högsta betyg, då är inte jag bra. Om man inte pluggar och läser vidare på universitetet och liksom blir läkare, då är inte jag bra. Eller det kan vara massa sådana här grejer, livsregler som vi har plockat på oss. När vi sen då vill börja må bättre och upptäcker i mitten av timglaset att jag mår dåligt, vi tar hjälp som jag gjorde, vi börjar göra massa grejer, och så ska vi börja röra oss till botten av timglaset där livet blir öppet igen, där vi öppnar upp oss, vi börjar skala av alla de här anpassningarna, alla livsregler, och vi ska börja röra oss ner i botten av timglaset. Då helt plötsligt när vi ger oss ut i världen, då kommer ju vi möta alla de här livsreglerna som säger, nej men du, inte du är lite för gammal för det här, eller nej men vänta nu, vadå? Det här kan man ju inte jobba med. Eller det börjar liksom komma upp massa sådana här grejer. Vi börjar möta de här, allt det som vi fick lära oss under tiden vi anpassade oss, det börjar vi möta, det börjar komma upp som vi måste ta oss förbi. Förstår du vad jag menar? Vi måste börja. Vi måste, och det är det som vi möter. Precis som vi möter motstånd och allt vad det nu är vi möter i meditationen, så är det det vi möter där ute i livet. Det är det vi måste börja ta oss an. Vi börjar möta andra människor som kanske liksom börja ifrågasätta. Men det vi möter allra mest är vårt egna inre. Det är våra egna historier och berättelser. Det är det vi möter. Och som vi blir rädda för att ta oss förbi.
Och jag vet att vissa tycker också att det finns dörrar som inte ska öppnas. Och sånt.
Ja, absolut.
De vill absolut inte gå dit.
Precis.
Och stänger helt.
Ja, absolut. Jag har fått lära mig en annan jag gillar att jobba i bilder. Som en annan bild som funkar också, som också förklarar det här väldigt bra och som kanske är lättare för vissa andra att ta till sig. Man tänker sig att man är på en båt ute på havet, och så tycker man att liksom saker och ting funkar ganska bra, livet funkar ganska bra. Det behöver inte alltid vara att man mår jättedåligt liksom. Man kan vilja röra sig framåt och liksom utvecklas och sådär ändå. Men vi tänker oss att vi är på den här båten och så är vi på havet och så kommer det en massa andra båtar. Och så ser vi land där framme och så börjar det röra sig en massa andra båtar mot land och vi själv upptäcker att jag kanske också skulle vilja ta mig mot land. Jag kanske också skulle vilja göra det här, eller jag kanske också skulle vilja skriva den där boken, eller jag kanske också skulle vilja bli mer kreativ som du sa, eller jag kanske också skulle vilja förändras på något sätt. Och så ser vi det där framme. Men så fort vi börjar styra båten, vi börjar styra båten ditåt, då är det som att från havet så kommer det upp de här liksom, det kommer liksom upp varelser från havet, jag brukar kalla det varelser, men liksom det kommer upp massa saker från det här djupa havet som bara börjar liksom, du vet, tänk dig en bläckfisk som börjar dra ner båten och du vet det där. Och så märker vi att så fort vi börjar röra oss dit, och då kommer de här varelserna och drar oss tillbaka. Och så blir vi rädda och så tänker vi, nej men gud, nej men det går inte. Det är bäst att jag är kvar här ute i havet, för då håller det sig lugnt. Och så stannar vi kvar och så sjunker de här liksom ner. Gud vad skönt, här stannar jag. Okej. Och så är vi där på den här båten. Tills det kommer något nytt som gör, nej men jag vill ju dit. Jag vill ju dit. Mm. Jag mår inte bra här. Eller så mår jag bra, men jag vet inte riktigt vad jag gör här egentligen. Jag bara flyter runt här. jag vill dit. Okej, jag börjar röra mig dit. Och så direkt så kommer de här liksom upp från havet och börjar dra i båten och börjar visa sig. Och det är våra liksom, det där som du pratar om, de där dörrarna vi inte vill titta på. Det där som vi har varit med om, som vi har tryckt ner. Allt det där som vi inte vill titta på, men som vi måste titta på. För gör vi inte det, då kommer vi inte fram till land. Och det är det jag hjälper folk med.
Du förstår att det här är väldigt H.P. Lovecraft-inspirerat, va?
Är det det?
Ja, allt hans handlar ju om att bli galen. Mm. Det är ju galen, vad heter det? Cosmic horror, det är just att man blir galenskapen. Ja. Så det är väldigt fint, jag tycker det är en väldigt bra förklaring.
Ja, men alltså man blir lite galen på vägen. Exakt. Jag har känt mig galen många gånger och det, för mig handlar det mycket om det här anledningen till att jag känner mig galen. Det är för att jag bryter mot alla regler som jag någonsin... som någonsin har varit liksom sanna. Alla de här historierna och berättelserna vi talar om för oss själva, varför vi inte får lov att göra saker som vi vill göra, som vi har ärvt, som vi har ärvt från våra föräldrar, som vi har ärvt från ännu längre bak i tiden, som vi liksom har lånat från samhället, som vi har lånat från något kompisgäng vi var i, som vi liksom, alla de här historierna och berättelserna som vi säger till oss själva, man känner sig galen när man börjar bryta mot dem liksom. Man känner sig lite lätt galen.
Jag är fullt medveten om, jag fastnade ju i, eller hade fastnat i det här med karriär, och jag identifierade mig med det jag gjorde en gång i tiden. Jag var komikern, eller jag var MMA-personen, eller personlig tränare, men jag glömde någonstans att jag var Paul. Och det är att bryta sig loss från det var också en otroligt skön känsla att inse idag att jag är Paul som råkar göra det här eller det andra. Men sen, jag tänker lite på just det här, när det gäller känslor, att bli känslokall. Hur jobbar man med någon som har förlorat kontakten med sina känslor? För det måste ju vara väldigt svårt när man har stängt den dörren, eller är det bara samma sätt att jobba på med allt?
Jag skulle säga att ja, på ett sätt är det samma sätt. Så som jag har mött det både i mig själv och andra, så är det samma sätt. För det handlar om att nästan uteslutande så handlar det om att jobba med det vi har varit med om. Det går liksom inte att komma ifrån det. Jag möter många som har väldigt mycket motstånd mot att jobba med det vi har varit med om, för att det är många som säger, jag orkar inte gräva i min barndom, jag har ingen lust, och liksom, jag är förbi det, det är liksom, det händer då och liksom sådär. Och jag brukar alltid säga, men vi gräver inte för grävandets skull, vi gräver inte och ältar inte, och liksom, det är inte det som är poängen, utan det man behöver göra, det är att förstå hur det vi har varit med om påverkar oss idag. Och när vi väl har liksom gått tillbaka till liksom vår barndom och det vi har varit med om, bara för att titta på det, för att förstå hur det formade oss, då kan vi komma tillbaka till nuet och titta och liksom jobba med här och nu. Men vi behöver hämta lite nycklar i det förflutna som liksom låser upp, som till exempel någon som då är känslokall eller avstängd. Den personen behöver förstå, okej, när fattade jag beslutet att det inte var tryggt för mig att känna känslor? Och så behöver man liksom, man behöver gå tillbaka till den stunden. Och det kan vara flera olika stunder. Och det kan vara ett medvetet beslut, och det kan vara ett omedvetet. För det sker liksom på olika plan. Är det väldigt tidigt i livet, så är det definitivt inte ett medvetet beslut på det sättet, utan då sker det ju mer liksom instinktivt liksom. Men, och då får man jobba med det på olika sätt. Men man behöver gå tillbaka till barndomen och tidiga livet för att förstå, okej, när bestämde jag mig för att det inte var tryggt för mig att känna känslor, att uttrycka känslor, att vara med känslor, att sitta med känslor, när bestämde jag mig för att det inte var tryggt, att det var farligt? Och när man förstår det, då kan man liksom hitta olika sätt att öppna upp för det här och nu. Då behöver man inte vara kvar i det förflutna, då kan man lämna det och komma tillbaka liksom, och jobba med det i nuet. Men man behöver liksom ha viss förståelse för hur det har skett, hur det har kommit sig att man är där man är nu liksom. Så jag skulle säga att det nästan uteslutande har att göra med att gå tillbaka och titta på när olika mönster föddes igen.
För det jag ju märkte mer och mer, att det är mycket som har hänt en eller hänt andra. Som är verkligen, barndomen är jättepräglad med allting. Och jag hittar ju fler och fler saker hos mig själv också när jag håller på och utforskar och försöker utvärdera, varför gör jag som jag gör i vissa situationer? Varför agerar jag som jag agerar? Jag opererade örat när jag var liten. Jag vet inte om du har hört det i någon av mina poddar. Jag tror jag nämnde det en gång. Jag hade ett litet, inte ett utåtstående, men typ så här hundtipsöra liksom. Vänster sida. Så det blev opererat när jag var 6 år. Och då får jag ju då narkos. De ska ju liksom sova, men de skär ju mitt öra. Problemet är ju bara att jag upplever hela operationen. Så att jag hör allting, jag hör när de pratar, jag känner all smärta och jag har jätteont, men jag kan inte säga sluta. Det går inte. Mm. Jag faller in i någon dröm någon gång, men jag vaknar av att jag har väldigt ont. Och jag minns också väldigt väl att jag tyckte att det var ganska behagligt på slutet när de hade sytt och liksom så här badda mitt öra och började linda in huvudet, liksom att det var saker skönt, nu är det liksom klart. Men jag hade väldigt, väldigt ont och kunde aldrig säga något. Och jag har undrat över det där några gånger under livet, så är det så här, fan, jag tror att jag rationaliserade det med att jag var medveten om att jag skulle göra en operation, och det bör ju göra ont.
Mm.
Men sen har jag insett med mig själv att jag är väldigt rädd för att någon annan ska inflika smärta i mig.
Mm.
Så att jag kan tycka att det är obehagligt. Jag har inget problem att ta en spruta, men det är obehagligt. Jag tycker det är väldigt obehagligt, vetskapen, för jag har en leverflex som jag egentligen behöver ta bort.
Ja.
Jag skär hellre ut den med en kökskniv själv än att en läkare ska skära bort den från mig.
Mm.
Och jag har förstått när jag har backat bandet, och jag pratade också med en gäst efter att vi hade poddat, kom vi in på det. Och då sa han det är ett trauma. Självklart är du traumatiserad av det. Därför är du rädd för det här. För jag vet också att när jag lagade hål i mina tänder när jag var liten, så funkade inte bedövningen. Så jag hade ändå ont.
Mm.
Det gjorde att jag sket i bedövningen. Så jag lagade liksom som så här sjuåring, någonstans mellan 7 och 10, så tror jag lagade 2 hål.
Mm.
Och jag hoppade bedövning båda gångerna, för att jag ville inte ha sprutan, för det gjorde ändå ont.
Mm.
Till slut blev jag övertalad att så här, ta sprutan, om den inte funkar ändå tager den. Och då tog jag den, och då funkade det. Men det är som att jag fattar inte, jag tänkte på det också, så här, vad är immun mot bedövningsmedel, eller vad fan är frågan om?
Mm.
Men där har jag insett att nu förstår jag varför jag tycker att smärtan som någon annan möjligtvis kan inflika på mig, det tycker jag är obehagligt.
Mm.
Och nu pratar jag bara om rent ett kirurgiskt ingrepp, att någon måste göra något, men inte att jag skulle hamna i ett bråk eller någonting, utan verkligen bara så här, om någon måste skära mig. Jag kan oroa mig idag för att eventuellt behöva göra en operation i framtiden, för jag är så jävla rädd att återigen ligga där och känna allt och inte kunna ta mig därifrån.
Mm.
Men jag var 6 år när jag upplevde det här.
Ja. Nej, men du skulle behöva definitivt låta ditt nervsystem och dina liksom system veta att den där situationen är över och att du är trygg.
Mm.
Så att det finns olika sätt man kan göra det där på, och låta liksom en situation som aldrig fick bli integrerad för dig, för det är egentligen det handlar om, att du var med om någonting som sen inte blev omhändertaget efteråt på ett sätt som gjorde att du kunde integrera den fullständigt på alla nivåer i dig själv. Och då pratar jag inte bara känslomässigt eller mentalt, utan jag pratar även i ditt nervsystem. Ditt nervsystem hade behövt få hela den situationen att gå klart. För att din hjärna och ditt nervsystem kommer alltid tala om för dig nu när du närmar dig en sån situation att du inte är trygg, så du behöver backa. Så du behöver liksom, det finns som sagt olika, jag är inte expert på de kroppsliga metoderna, hur man gör det. Men det finns olika metoder, till exempel somatic experiencing, och det finns andra metoder där man verkligen går tillbaka till ögonblick, man nästan liksom sätter upp hela situationen som den var, och sen vägleds man låta den situationen gå klart, så att man din kropp lär sig att nu är den det är förbi, att stunden är över, det här är över nu. För det finns en del av dig, ditt nervsystem och din hjärna, som fortfarande tror att det där pågår. Så du behöver låta den situationen gå klart och integrera den. Och du skulle ha behövt haft vuxna, trygga vuxna som kunde hjälpa dig och göra klart hela den situationen när du var 6 år. Så det är egentligen det är ett sätt som man kan jobba med. Sådana saker som verkligen sitter i kroppen, för det låter som att det här är någonting som sitter i din kropp snarare än att det sitter i, det tar sig känslomässiga uttryck, för du blir rädd, så det tar ju sig den typen av uttryck, men det är mer som att det sitter i din kropp och att på en mer primitiv nivå, eller vad man ska kalla det, och du behöver jobba med ditt nervsystem, tror jag, i det där, för att lösa den situationen. För på en intellektuell nivå så vet du ju.
Mm.
Så att det är liksom inte på de nivåerna som du kan jobba med för att integrera klart den situationen, så att du sen kan liksom inte, det är som att du återtriggas varje gång du ens behöver tänka tanken att göra en operation, så återtriggas den situationen hos dig liksom. Så ja.
För jag fattade först vad som hade hänt när jag satt och kollade på Discovery en gång, och då var det något så här ER, akut.
Mm.
Och då berättade en kille då som hade fått åka in, göra en akut hjärtoperation, och var liksom öppnat upp hela bröstet på honom, och han berättade då att jag upplevde allt.
Mm.
Jag bara låg och skrek så snälla sluta, men ni slutade aldrig.
Nej.
Och då tror jag att själva, jag tror att de har döpt det här till lockbox.
Mm.
Att du är fast men du är helt medveten och du känner smärta och du hör allt. Och det var exakt det jag gjorde med.
Mm.
Och jag är egentligen nästan lite chockad över att jag inte blev mer traumatiserad än vad jag egentligen blev.
Mm. Verkligen.
Men det är det jag menar. Jag rationaliserar med att jag har gjort en operation och det kommer ju såklart göra ont. Det var lite så. Jag vet inte om jag bara förenklade det på det sättet i mitt huvud.
Mm.
Men jag har ju sett mönstren på mig själv senare.
Mm.
Så när min brorsa fick operera bort blindtarmen, så var min känsla att fast jag hade nog varit skönare att bara göra det själv. Liksom. För tänk om jag upplever det här och har ont. Och, så jag blir alltid lite, jag frågar alltid när folk har gjort en operation, hur var det? Nej, det var bara svart. Jag bara, oh shit, vad skönt alltså.
Mm.
För mitt minne är ju fullständig upplevelse av allt.
Mm.
Men inte kunna säga något.
Mm. Men sa du ingenting till vuxna efteråt eller?
Jag ska ha sagt till min mamma. Hon har sagt att hon bara, du har nämnt det vid några tillfällen. Men jag vet inte. Det kan ju också vara att han kanske bara inbillar sig, han kanske inte upplevt något. Men sen tror jag när det liksom har fortsatt, så har man eller hon, alltså det var så pass länge sedan jag pratade med henne om det, men jag tror inte hon har fattat att det verkligen var så. Jag tror inte kanske att man kände till heller att det fanns, att det kunde bli så, utan han kanske bara inbillar sig lite, och det är klart han gör med örat liksom.
Nej men precis, och jag tror inte heller, för nu vet inte jag hur gammal du är, men jag tror vi är
42. Ungefär,
ja precis, då är du 2 år eller än mig, men när jag var,
eller fyller.
Ja, precis. När jag var 10 så var jag med i en väldigt svår trafikolycka. Jag är från Göteborg, det kanske hörs. Men jag satt i en spårvagn som körde in i en annan spårvagn. Och fick väldigt mycket skador. Och låg i koma i 2 veckor. Och man trodde inte att jag skulle överleva. Och ja, det var massa grejer kring. Liksom, det tog mig ett år. Och liksom, jag var tvungen att lära mig att gå igen. Det var massa grejer. Och jag gjorde samma sak. Jag rationaliserade väldigt mycket och har liksom alltid tänkt efteråt att nej men det är ingen fara, det gick bra, jag mår bra nu och det är ingen fara och jag har inga trauman efter det, och folk frågar ofta men hur mår du och har du inga liksom känslomässiga men eller har du liksom, jag var alltid sådär för att jag rationaliserade precis som du säger och jag sa men jag var med en olycka, det var liksom, och så, det var det här som hände och det så här var det och så. Jag har insett efteråt att det har varit en form av frånkoppling, en form av jag har inte ens ett minne i och med att jag hamnade i koma, så jag kan liksom inte ens börja och förstå vad jag kände eller hur jag mådde eller, så att för mig har det varit, jag har liksom tagit ett kliv ifrån för att, och övertalat mig själv om att nej men det är lugnt och så här var det, och som du säger, rationalisering. Det som jag har upptäckt efteråt, när jag har gjort alla de här andra sakerna, framförallt när jag har liksom gjort saker som till exempel breathwork och sånt, som är en aktiv typ av andning som syftar bland annat till att liksom få kontakt med kroppen, då har jag märkt att jag kommer i kontakt med just kroppsminnen från den olyckan. Det kommer upp jättemycket som är obearbetat, som ligger kvar och som på massa olika sätt har påverkat mig genom livet, förstår jag nu. Och breathwork är någonting man använder också faktiskt för att komma åt trauman i kroppen som man på något sätt har dissocierat ifrån eller tagit ett kliv ifrån eller liksom inte. Så man bara, nej men det här är väl ingen fara, det här var väl bra liksom. Så att det ligger kvar i kroppen, det finns kvar i nervsystemet, det finns kvar i kroppen, det påverkar. Men sättet som jag liksom har upptäckt att närma mig det är via kroppsbaserade terapimetoder. Breathwork är en av dem och somatic experiencing är en av dem. Att det är så man kommer åt det.
Vilken typ av andning är du jobbar med då? Alltså, Har du något speciellt namn?
Ja, nej, det finns ju olika. Du har säkert hört talas om Wim Hof, håller ju på med en typ av breathwork. Ja, och det är ju, till exempel när man mediterar och gör andra saker, och, eller gör yogiska andningsövningar, så då syftar de ofta till att lugna ner, och man är parasympatiska i nervsystemet, alltså i vårt lugn- och ro-system. Den här typen av breathwork syftar till att man ska vara i det sympatiska nervsystemet, alltså det mer aktiva, så man är aktiv. Liksom.
Aktiv hur?
Man med mening syfta till att aktivera det sympatiska nervsystemet, alltså det vårt fight or flight och vårt liksom och det kan vara ganska hälsosamt att vara i en lagom dos fight or flight och stressrespons. Nu menar inte jag liksom den här att vara totalt utstressad hela tiden, det är inte det jag menar, men för det är så när vi är med om trauman. Antingen, och jag ska försöka säga det här utan att göra det för långt, men när vi är med om saker, traumatiska saker, så går vi in i olika responser i kroppen. Antingen fight or flight, vilket är liksom fly och fäkta, eller så går vi in i freeze och vi fryser. Men vi kan också gå in i liksom total shutdown, som är en ytterligare ett steg längre än freeze. Vi stänger av, vi blir helt paralyserade och stänger av. Och det är ofta det som händer oss när vi är i sådana här trauman som du nämner. Eller som jag, där jag hamnar i koma, där vi inte riktigt vet. Där vi inte kan göra något, vi är helt hjälplösa, vi kan inte göra någonting. Då stänger kroppen helt av. Djur gör så, till exempel vissa djur som blir jagade av rovdjur. Liksom, de spelar döda, för de tänker att om jag spelar död här nu, då blir inte jag uppäten. Så när vi inte har någonting annat att ta till för att liksom skydda oss själva, när fight, flight och freeze inte funkar, då går vi in i total shutdown, total kollaps. Och då för att väcka liv i oss själva igen, då behöver vi aktivitet. För att komma åt den responsen, då behöver vi något aktivt. Alltså vi behöver väcka vårt sympatiska nervsystem, det aktiva nervsystemet. Så för att ta oss förbi en sån shutdown, då behöver vi aktivitet. Och därför gör vi andningsövningar som syftar till att väcka den liksom, responsen. Liksom.
Och då lägger man intentionen då på den upplevelsen man har haft, eller?
Man kan göra det. Jag, när jag har gjort breathwork så har jag inte gjort det, utan det har faktiskt kommit som en, min intention med att göra olika sådana här typer av breathwork har varit bara att liksom läka och att liksom komma närmare mig själv på olika sätt. För jag har testat alla möjliga annat och nu har jag kommit till en punkt och det har börjat locka med breathwork. Det jag upptäckte när jag gjorde det, det var just att det var väldigt mycket i och med den här olyckan som kom upp. Och det var ganska oväntat. Jag hade inte väntat mig det, men det var väldigt mycket som kom upp. Förmodligen för att jag hamnade i en total shutdown då och min kropp stängde ner, för jag hamnade i kom. Jag kunde inte göra någonting. Jag var liksom döende. Jag bara låg där. Och de kom in och liksom rengjorde sår som jag hade på benen. Och jag kommer ihåg att när jag väl började liksom vakna till att det här är så obehagligt. Det här gör så himla ont. Och jag tycker inte om det här. Det var en massa läkare. Det är slangar och typ. Men jag kan inte göra någonting. Jag bara ligger här helt paralyserad och kan inte göra någonting. Liksom. Och det har liksom, den låsningen som jag hamnade i, den traumatiska låsningen som jag hamnade i då, den har jag börjat låsa upp nu. Och det jag ville säga med att gå in på allt det här förut, det var tillbaka till din upplevelse och vad din mamma sa och varför jag frågade hur gamla vi var. Jag tror inte man tänkte på 80-talet.
Nej, jag tror inte heller.
Att man skulle liksom, att det här sågs som ett trauma eller att vi måste ta hand om det här efteråt. Ja, ja, men det gick ju ändå bra. Han verkar ju må bra nu. Och det är klart att jag fick ju tillgång till psykologer och sådär, men man jobbade inte på det här sättet överhuvudtaget då. Så hon verkade ju må bra och hon målar ju här och det hon målar ser vettigt ut och, liksom, och det går ju bra i skolan och du vet sådär. Så att jag fick ju lite arbetsterapi med kroppen och det var lite sjukgymnastik och det var sådär. Och till slut, ja, men hon verkar ju må bra så det är väl bra. Så man jobbade liksom inte på det här sättet. Nej. Så även om du sa någonting till någon vuxen då, så undrar jag om de kunde ta hand om det på det sättet då. Det tror inte jag.
Nej, jag tror nog inte heller det. Jag tror bara att det är väl så här, kanske en upplevelse efter. Och jag tror inte jag fick så mycket frågor. Jag gick nog inte in på det jättemycket heller. Nej. Men att jag sa att jag hade ont och upplevde. Liksom, jag var medveten om vad de gjorde, men...
Precis.
Jag var 6 bast, jag vet ju inte hur jag formulerar mig heller.
Nej, precis. Och när de vuxna formulerar det ur ett rationellt perspektiv, ja, då är det ju det vi får lära oss. Okej, då måste det ju vara så här. Och om vi har någon upplevelse kvar i kroppen av att det inte är så här, då pressar vi ner den. För vad ska vi annars göra med den? För vi har ingen som kan hjälpa oss att ta hand om den. Så då pressar vi ner den och sen kanske den dyker upp när vi blir äldre och så måste vi ta hand om den på något sätt när vi blir äldre. Återigen, allt vi är med om när vi är små, när vi växer upp, om vi inte tar hand om det, förr eller senare kommer det liksom pysa igenom på något sätt. Liksom.
Ja, men det gör ju det. Jag tycker att man märker det på många. Mm. Att det finns så mycket undertryckt, men vi lever också i en tid och en värld där allt fokus är istället hela tiden oftast framåt. Man blickar framåt och ska uppnå väldigt mycket, men man stannar kanske väldigt sällan upp och tittar eller ifrågasätter varför man beter sig eller gör på ett visst sätt.
Precis.
Så man får hoppas att fler och fler börjar hitta tillbaka till det.
Det brukar vara så när någonting brutalt händer liksom, känslomässigt. Man är med om någonting, någon svår separation eller man blir arbetslös eller man är med om någonting. Då brukar det ju bli att man liksom inser att nu måste jag göra någonting. Eller att man har någon form av uppvaknande eller vad man ska kalla det, som jag hade, till att nu har jag kommit till en punkt i livet och jag verkligen har gjort allt som jag trodde skulle få mig att må bra och jag mår ändå skit rent ut sagt. Varför? Nu måste jag verkligen ta reda. Nu måste jag göra någonting. Jag måste utforska det här liksom.
En lång resa.
Den har hållit på i några år. Ja. Men det är kul också. Det är roligt också.
Ja. Men liksom, vad brukar vara anledningen till att folk helt plötsligt söks? Det är liknande med det du själv har gått igenom.
Det är eller? Väldigt liknande. Det är just det här att de finner sig i det här mitten av timglaset. Liksom. De sitter fast i livet på olika sätt. Antingen är de på något jobb där de känner att jag är på helt fel plats och upptäckt att jag har kämpat liksom hela livet för att komma till den här platsen, men nu när jag är här så märker jag bara att jag mår dåligt. Det här är inte jag, jag vill inte det här, men jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Det är mycket ofta också de här inre kritiska rösterna, de här liksom att man har någon sån här obarmhärtig inre röst som bara driver på hela tiden och som är väldigt negativ, som orsakar liksom ångest, depressioner, allt möjligt. Det är olika saker, men jag skulle säga att grunden är alltid densamma. Grunden är att man liksom sitter, man har fastnat i livet för att man har förlorat den här kontakten med vem man verkligen är. Liksom. Allt det man har varit med om har gjort att man har förlorat kontakten med vem man verkligen är. Och till slut hinner det i fatten.
Leila, om folk vill komma i kontakt med dig eller liksom hitta dig, hur gör man det då? För jag kan verkligen tänka mig att många kan relatera till väldigt mycket av det du har sagt under det här avsnittet.
Ja, då får man jättegärna söka upp mig på Instagram. Kan man hitta mig på Leila Andersson eller leilaandersson.se eller Leila Andersson på Facebook. Det är väldigt lätt att hitta mig. Det finns några Leila Andersson i Sverige, men ja, man hittar nog mig ganska snabbt.
Ja. Super! Tack för ett väldigt bra samtal.
Tack själv, det var jättekul.
Ja, jag känner själv att jag har fått tänka väldigt mycket här. Och nu började jag lite smått också analysera annat här i mitt liv.
Det brukar vara resultatet när man träffar mig. Speciellt man börjar analysera sina relationer och man börjar analysera allt möjligt.
Resan fortsätter helt enkelt. Det är det jag gör. Tack för ett bra samtal.
Ja, men tack själv. Jättetack.
Om ni gillar det ni lyssnar, glöm inte att dela podden, och om ni prenumererar på den så blir jag extra glad, och lämna jättegärna en recension om ni kan. Med det sagt så säger jag tack för den här gången. Hej då!